السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتشترى تقوينهم دنا بسنة بوك رياض الصالحين av Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Och vi påbörjade förra veckan kapitel 16, bab fil amr bil muhafazati ala sunan wa adabiha. Kapitlet som uppmanar till att bevara och vara mån om att praktisera sunna, att göra detta kontinuerligt, att hålla fast vid profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och det här är en viktig egenskap, att muslimen alltid strävar efter att följa den ärade profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. För wallahi, allting gott i detta liv och i nästa liv finns i att följa hans vägledning. Och att avvika från lydnaden till honom leder endast till ondska i detta liv och i nästa liv. Och vi stannade vid hadith nummer 161. Och det är en väldigt mäktig hadith. Hadith Abu Najih al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Och det är också en av de hadither som författaren valde ut till en av de 40 unika hadither som hela islam är byggt på i den kända boken Al-Arba'in al-Nawawiyya. Och det är hadithen där al-Irbad radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en gång gav dem en predikan, en mu'idha, som var väldigt stark. Den fick deras hjärtan att känna fruktan och deras ögon att fyllas med tårar. Och vi sa, och Allah sände bud, det låter som ett avskedstal, så ge oss råd. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jall wa sam'i wa ta'a. Jag råder er att frukta Allah subhanahu wa ta'ala och att lyda och lyssna, även om det skulle vara en abyssinisk slav som tagit makten över er. För den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket olika åsikter. Så håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Bit fast med den med era hörntänder. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För allting nyinfört i religionen är en bidda, och varje bidda är en villfarelse. I denna hadith så säger profeten Muhammed alayhi salam, eller han predikade, han gjorde en mu'idha. Och det här brukade profeten alayhi salam göra med jämna mellanrum. Att han brukade förmana sahaba. Vi har den vanliga khutban som är på fredagar. Och han hade också yani mawa'id som han gjorde utanför, yani, som han gjorde extra vid andra tillfällen. Och en mu'idha är någonting som ska väcka människan och påminna människan. Man talar om paradiset och helvetet och nästa liv, att detta liv inte är värt någonting, Allah subhanahu wa ta'ala storhet och liknande saker. Så profeten al-Islam gav ett väldigt mäktigt tal som beskrevs med tre stycken egenskaper. Det första, att det här talet var beliga. Det var väldigt starkt, kraftigt, vältaligt, starka ord som fick deras hjärtan att känna fruktan. Den andra beskrivningen av detta tal. Det fick deras hjärtan att känna fruktan. Och den tredje egenskapen, att det fick deras hjärtan eller deras ögon att fyllas med tårar. Ja. Och då så sa jag så här, ja Rasulallah, det här låter som ett avskedstal, så ge oss ett råd. Och då så beordrade sahaba, då beordrade profeten al-Islam sahaba med fyra saker som kommer nämnas i denna hadith. Och man finner att ingen av de sahaba som har berättat denna hadith berättar någonting om talet som fick deras hjärtan att känna fruktan och deras ögon att fyllas med tårar. Det här berättas inte. Utan de berättar istället det viktigaste. Och det är slutsatsen. Och det var det här rådet som han gav till sahaba. Avskedsrådet. Är ni håll fast vid de här fyra sakerna. Ja. Och han nämner också ulema att ett avskedstal är oftast mycket starkare. Jag kan ge dig råd nu. Men om du vet att du aldrig mer kommer att se mig. Jag kanske kommer lämna er för gott. Eller jag kanske kommer dö. Och jag säger, broder, jag har ett råd. Vilket är starkast? Självklart det sista, eller hur? Avskedsrådet är mycket starkare och har en större inverkan på människan. Så vad var det här rådet som profeten Muhammed sa alaihissalam? Fyra stycken viktiga saker. Det första rådet var att de skulle frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum bi taqwallahi azza wa jal. Jag råder er att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi har tidigare nämnt definitionen av taqwa. Och ni minns säkert vad det är för någonting. Taqwa kommer från ordet ittaqa. Att skydda sig från någonting. Och taqwa betyder här att skydda sig själv från Allahs straff. Att bygga en barriär mellan sig själv och Allahs vrede och Allahs helvete. Och hur bygger man denna barriär? Jo, genom att göra det Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Och hålla sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. På så sätt vinner man Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. På så sätt får man Allah subhanahu wa ta'alas rahma och förlåtelse. Och på så sätt blir man bi'idhnillahi skyddad från helvetet. Så detta är taqwa. Yani lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Trotsa inte Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi finner ofta i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar och beordrar de troende att frukta honom. Och väldigt, väldigt ofta efter det att Allah subhanahu wa ta'ala säger ya ayyuhalladhina amanu. Troende, ittaqullah, frukta Allah. Så här säger profeten alaihissalam det första rådet. Ittaqullah, frukta Allah. Och det andra rådet är att han råder dem med sm wa ta'a. Att lyssna och att lyda på deras makthavare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav. Så ska de lyssna och lyda på honom. Yani, i era världsliga angelägenheter. Om ni har en muslimsk ledare så ska ni lyssna och lyda på honom. Ni ska inte trotsa honom och göra uppror mot honom. Vi ska lyssna och lyda honom i allting som är halal. I det som är haram ska vi självklart inte lyda. Men så länge han påbjuder med någonting som är tillåtet i islam så måste vi lyda honom. Och det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat med Koranen. Och någonting som profeten Muhammad alaihissalam har beordrat med i så många hadither, i tiotals hadither. Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel i Koranen ya ayyuhalladhina amanu taqullah ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Troende, lyd Allah och lyd sändebudet och de som har satts i auktoritet över er. Så Allah har i Koranen beordrat muslimerna att lyda deras makthavare. Och det har också nämnts i ett flertal hadith att även om makthavaren skulle vara en valim, en orättvis person som tar folkets pengar och gör saker som kanske strider mot islam, han kanske syndar, så finns det ändå större gott i att lyssna och lyda på honom än att göra uppror. För gör man uppror så leder det till större ondska i den muslimska världen. Och här betonade profeten Muhammad a.s. lydnad till ledaren. Och sa även om det skulle vara en abyssinisk slav. Och vi vet att en slav är inte en person som är passande att vara ledare över det muslimska samfundet. Utan en muslimsk ledare ska egentligen ha vissa egenskaper. Att han är en person som fruktar Allah, en person som har insikt i religionen, en person som har insikt i dunya. Och han ska gärna också vara från Quraysh och liknande saker. Men här säger profeten och betonar alaihissalam att även om han skulle vara en abyssinisk slav och i vissa hadither vars huvud ser ut som ett russin och i vissa hadither en abyssinisk slav utan armar eller utan lemmar, utan armar och ben, så ska ni lyssna och lyda på honom. Yani hans utseende spelar ingen roll. Och då säger vissa lärda, men hur kommer det sig att han nämnde just det här exemplet? Jo, exemplet handlar om att el-mubalagha, yani han ville betona att det spelar ingen roll vem makthavaren är, så länge han styr över muslimerna, så lyssna och lyd på honom. Även om det här är något som inte kommer att ske. Men han vill bara betona att vad som än händer, lyssna och lyd på den muslimska makthavaren. Eller enligt andra lärda att den här personen som är en abyssinisk slav kanske har satts i auktoritet att styra över ett visst område av den stora imamen. Då ska ni lyssna och lyda på honom i detta område. Eller han har tagit makten med våld, som man också kan förstå av det här ordet, wa in ta'ammara alaikum, om han yani tagit makten, om han tar makten med våld, så ska ni ändå lyssna och lyda på honom. Och sen så säger profeten alayhi salam, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, för den av er som lever, mina sahaba, den av er som lever och de som kommer efter, det som lever länge kommer att se mycket ikhtilaf, mycket meningsskiljaktigheter, mycket splittring, mycket osämja bland muslimerna. Och det här är ett bevis på att han var en sann profet. För wallahi, de sahaba som levde länge såg mycket splittring. De såg dessa nya sekter komma upp som al-Qadariya, al-Khawarij. Och senare kom al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Sufiya, al-Rafida, al-Shia och så vidare. Dessa sekter dök upp och muslimerna splittrade sig. Så profeten Muhammad alaihissalam berättade här att den som lever kommer att se mycket splittring. Men alhamdulillah, profeten Muhammad alaihissalam, som var en nasih al-amin, den som gav de mest uppriktiga råden, lämnade inte denna umma utan att berätta för dem den rätta vägen och räddningen från denna splittring och vägen ut från dessa problem som kommer att drabba den muslimska umman, utan han berättade också dess botemedel och vägen ut. Och därför så sa han alayhi salatu wassalam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin addu alayha bin nawajib. Så om ni ser denna splittring, vad ska vi då göra för någonting? Jo, håll fast vid min sunna. Och sunnan av de rätt vägledda kaliferna efter mig. Bit fast vid denna sunna med era hörntänder. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. Och i vissa hadifer, och varje villfarelse är i helvetet. Så vad var då medicinen? Och vi har sagt förut att Allah subhanahu wa ta'ala har aldrig sänt ner en sjukdom förutom att han har sänt ner dess botemedel. Och när den muslimska umman befinner sig i en jobbig tid. Vi befinner oss i en tid av svaghet där folk springer efter innovationer och lustar och muslimerna är splittrade. Men, alhamdulillah, lösningen har getts till muslimerna. Men vem är de som söker efter lösningen? Och vilka är de som vänder sig tillbaka till Koranen och sunnan och söker denna lösning? Så, som Sheikh Rabi sa väldigt fint i förklaringen på denna hadith, han sa den tiden då muslimerna drunknar i bidda av sektism, splittring, politiska grupper och liknande. Vad är då räddningsflotten? Jo, det är profetens båt alayhi salam, och det är båten av al-Khulafa ar-Rashidin. Det här är det som räddar muslimerna från att gå under i havet eller tsunamin av denna fitna och bidda och splittring som drabbat den muslimska umman. Så vad är då lösningen? Jo, kära bröder och systrar, det är att gå tillbaka till profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam och sunnan av al-Khulafa ar-Rashidin. Låt oss först gå igenom ordet sunna. Vad betyder sunna? Han sa här, fa'alikum bi sunnati. Håll då fast vid min sunna. Sunna betyder väg. Vägledning. Den vanan och den vägen som profeten Muhammed gick alayhi salatu wassalam. Och det betyder det som profeten Muhammed alayhi salatu wassalam trodde. Hans aqida. Det som profeten alayhi salam dyrkade Allah med. Hans ibada. Det som profeten Muhammed alayhi salam sa. Och den karaktär som profeten Muhammad al-Islam besatt. Det här är hans sunna. Så håll fast vid min sunna. Men han sa inte bara håll fast vid min sunna, utan han nämnde också en väldigt viktig sak. Sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Och vilka är de? Den första, Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali radiyallahu anhu. Dessa är al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. De fyra vägledda kaliferna. De som profeten Muhammad alaihissalam också beskrev i hadith Safina som finns i Abi Dawud, där han sa att al-khilafatun nubuwa ba'di 30 sana. Det profetiska kalifatet kommer att fortsätta efter mig i 30 år. Och dessa fyra kaliferna styre var exakt i 30 år. Förutom några månader som fullbordades av al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Så profeten al-Islam prisade dessa khulafa al-Rashidin. Och sa att deras styre kommer vara på menhajin nubuwa. Det profetiska styret. Det kommer vara exakt i enlighet med det som jag har kommit med. De kommer inte avvika från min vägledning det minsta. Och profeten al-Islam sa också mer specifikt beträffande Abu Bakr och Umar. Iqtadaw billadhayni min ba'di Abi Bakr wa Umar. Följ de två efter mig, Abu Bakr och Umar radiyallahu anhuma. Så dessa fyra khulafa har en väldigt hög status i islam. Och denna hadith bevisar att man också ska förstå Koranen och sunnan i ljuset av deras förståelse, eller hur? För annars skulle han bara ha sagt följ min sunna. Men han stannade inte där, utan han sa följ min sunnan och sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Och det här är det vi alltid talar om, att gå tillbaka till sahabas förståelse av islam. Många idag säger att vi följer Koranen och sunna. Alla följer Koranen och sunna, men det är inte sant. För det första, de följer inte Koranen och sunna. Och även om de säger att de gör det, Koranen och sunnan på vems förståelse? På din förståelse? Den rätta förståelsen av Koranen och sunnan är sahabas förståelse av Koranen och sunnan. Det här är den rätta förståelsen av islam. Och sahaba är de som kallas för salaf och salih, de fromma föregångarna. De som profeten Ali Islam nämnde i hadith Imran ibn Hussein som finns i Bukhari och i Muslim, där han sa att de bästa av generationer är min generation. De bästa av folk är mitt folk, min generation. Och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så de bästa av folk är sahaba. Och när han säger att de bästa av folk är min generation, de bästa är folk i vad? I beteende bara? De bästa av folk i förståelse av islam, de bästa av folk i sin aqida, i sin ibada, i sin uslub, i sin akhlaq, i allting är sahaba radiyallahu anhu. Och sedan de som var studenter till sahaba, tabi'un. Och sedan de som var studenter till de som träffade sahaba, atba'u tabi'un. Det här är de bästa generationen. Och det är de som kallas för salaf och salih. Och om man vill följa Koranen och sunnan på deras förståelse, då säger man att man följer salafs förståelse av islam. Att man är en salafi. Och det är ingenting konstigt med det. Jag tror inte någon muslim som är uppriktig säger att nej, vi ska inte följa sahabas förståelse av islam. Om någon har modet att säga någonting sånt, så a'udhu billah, tyder det på att han är en person som har ett sjukt hjärta. Den som säger att vi behöver inte sahabas förståelse av islam, eller att sahaba var inte de bästa av människorna, eller vi kan förstå islam bättre än sahaba, en sådan människa är långt borta från sanningen. Så i denna hadith så sa profeten alaihissalam, håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Och sen nämndes också ett viktigt ord. Han sa här, addu alaiha, bit fast vid den. Min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Är det singular eller plural? Är det en eller två? Det är två, eller hur egentligen? Men han sa ändå, håll fast vid den, i singular. Varför? För att al-khulafa al-rashidins sunna är den samma som profeten Muhammeds sunna al-islam. De kom inte med någonting nytt. För om de skulle komma med någonting nytt, då skulle han inte säga den. Utan han vill här säga att de upprätthåller och följer hans sunna. Yani deras sunna är samma sak som min sunna. De kommer inte med någonting nytt, utan upprätthåller bara min sunna. Det är viktigt att förstå sig på dessa ord. Och han sa inte bara här, håll fast vid den. Han sa håll fast vid den, men sen betonade han återigen, addu alaiha bin nawajib, bit fast vid denna sunna med era hörntänder. Och de lärde nämligen att det starkaste man kan hålla fast vid någonting är just med sina hörntänder. Att det finns en otrolig styrka här när man låser och biter fast vid någonting. Och så vissa ulema säger att här, i den här meningen finns det en indikation. När profeten Al-Islam inte bara säger håll fast, utan han säger bit fast med den. Med det hårdaste ni kan. Att det finns en indikation på här på att någon försöker ta den från dig. Och du försvarar den. Och du håller fast vid den. För att du håller på att förlora den. Eller någon vill ta den ifrån dig. Och så är det. Folket som kallar till bidda finns överallt. Folket som försöker få dig bort från att följa profeten Muhammed sunna al-Islam finns överallt. Och många är de som ger efter. Många är de som släpper greppet. På grund av världsliga saker. På grund av status. På grund av att de inte orkar avtrycket av att folk, vad folk ska säga och kalla dem för. Så ger de upp. Och håller inte fast vid denna sanning. Men så ska det inte vara. Utan du, ja Abdallah, ska vara en stark människa som ständigt biter fast vid den här sanningen. Med det hårdaste du kan. Och du släpper inte greppet. Så pass att profeten Muhammad Ali Islam beskrev de som håller fast vid denna sunna innan domedagen. Och sa att det kommer att komma en tid där personer som håller fast vid min sunna är som en person som håller i glödande kol. Glödande kol, ja ikhwan. Och det här är ingenting som ni ska prova på. Men tänk dig tanken av att du grillar eller någonting och sen lägger du kolen i handen. Hur länge kan du hålla den? Ja, när folk innan domedagen kommer kämpa med att hålla fast vid sunnan och lida så mycket och få så mycket motstånd och smärta och problem och motgångar av folk som en person som håller i glödande kol. Men, alhamdulillah, deras belöning är enorm. Så som profeten Muhammed sa alaihissalam, att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Så toba, paradiset till främlingarna. Så när man håller fast vid sunna så får man denna stora belöning. Och man är från den gruppen som är räddade från helvetet. Den gruppen som profeten Muhammed alaihissalam lovade att de kommer att gå till paradiset. Då han sa i den kända hadithen att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Alla är i elden förutom en. 72 i elden, en i paradiset. Och då så sa sahaba, ya Rasulallah, men hum, vilka är de, ya Rasulallah? Då så sa han, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Återigen samma sak som denna hadith. Håll fast vid min sunna och sunnan av al-Khulafa Rashidin. Vilka är folket av sanningen? De som följer min sunna och mina sahaba sunna. Det som jag och mina sahaba är på idag. Så återigen, han sa inte bara den som håller fast vid min sunna, utan det som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Det här är de som är lovade paradiset. De som är den segerrika gruppen som kommer finnas kvar till strax innan domedagen. Så man ska kämpa och hålla fast med att vara i denna grupp. Och sedan så varnade han oss för motsatsen. Motsatsen till att följa hans sunna och sunnan av al-Khulafa ar-Rashidin. Och han sa, wa iyyakum, jag varnar er. Wa iyyakum wa muhtathatil umur. Jag varnar er för nya saker i religionen. För varje ny sak är en bid'a. Och varje bid'a är en villfarelse. Så akta er för motsatsen till sunna, vilket är bid'a. Nyinförda saker i islam. Saker som saknar grund. Och vad är bid'a för någonting? Bid'a är allt som inte fanns på profeten Muhammeds tid och sahabas tid. Alayhi salatu wassalam. Det här är bid'a. Fanns dagens sekter på profeten Muhammeds tid, alayhi salatu wassalam? Fanns de? Nej. Så vad är de för någonting? De är bid'a. Tvivla inte, ikhwan. De är bid'a. Profeten Muhammed, alayhi salam, har inte lagstiftat någon av dessa grupper och sekter. Och de fanns inte på hans tid. Vilket betyder att de är bid'a. Firade man maulid på profeten Muhammeds tid, alayhi salatu wassalam? Firade sahaba maulid? Alltså profetens födelsedag, alayhi salam. Gjorde de det? Så vad är maulid då? Bid'a. Gjorde man gruppvicker på sahabas tid? Satt man tillsammans och gjorde gruppvicker? Gjorde man det? Nej, så vad är det då? Bid'a. Brukade man gå och bygga stora hus över gravar och göra tawaf och göra dua till gravar och liknande saker? Nej, så vad är det? En bid'a. Och så vidare, ikhwan. Alltid om någon kommer och säger så här, men det här är sunna, det här ska du göra. Aha, då frågar du, vad är beviset? Vad är hadithen där profeten Al-Islam gjorde denna sak som du vill göra? Var är hadithen som säger att vi ska fira maulid? Var är athar som berättar att sahaba firade maulid? Om han säger det finns inte, då har du bara en sak att säga till honom. Min broder, det här är en bidda. Jag varnar dig för den här saken. Den här saken för oss inte närmare till Allah. Den här saken för oss bara längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vart för bidda människan någonstans? Till elden. Och det är det som är så sjukt. De tror att den här bidan för dem närmare till Allah. Men sanningen är att den för dem till elden. Wa kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Det är inget skämt, bröder. Det är inget skämt. De här sakerna leder till helvetet. Nar i jahannam. Av de 73 grupperna är bara en i paradiset. Och de andra, ahlul bid'ah, förtjänar att vara i elden. Så det är ingen liten sak som man ska ta lätt på. Om man säger att jag är med alla grupper, eller jag sympatiserar med alla grupper, och jag vill inte säga att någon har fel. La wallah. Profeten sa 72 har fel och en har rätt. Vem är du att säga att ingen har fel? La wallahi. Alla som inte följer Koranen och sunna på sahabas förståelse har fel. Så är det. Enkelt. Och här sa också profeten Muhammed en väldigt viktig sak. Han sa kullu bid'atin dalala. All bid'a är villfarelse. Nämnde han något undantag? Sa han all bid'a är villfarelse förutom att fira maulid eller förutom att starta en ny grupp eller sekt? Finns det här ordet förutom med? Nej. Och ordet kull på arabiska. Efter kommer det nekira, alltså ett obestämt form. De säger ulema i språket, det här omfattar all bid'a. Och det här tillbaka visar det som vissa försöker att säga, att det finns bra bidda och dålig bidda i islam. Att den här hadithen varnar för dålig bidda, men alhamdulillah, det som vi gör är bra bidda. Det finns inga argument för bra bidda i islam. Utan det finns vissa feltolkade hadither som de försöker använda, men de har inget stöd. Utan all bidda är dalala. Och därför så sa också Abdullah bin Omar en väldigt viktig sak. Han sa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Varje bid'a är en villfarelse även om folk tycker att den är bra. Även om folk tycker att deras bid'a är bra så är den en dalal. Så alla kulli hal, all bid'a är dalala och all dalala är i helvetet. Så det här är en väldigt väldigt mäktig hadith som uppmuntrar oss att hålla fast och bita fast vid profeten Muhammed sunna alayhi salatu wassalam med allt vi har. Och att aldrig ge upp utan att kämpa och kriga för denna sanning. Och att inte ge vika och falla efter folket av lustar och begär. Ja. Sen så nämner författaren en till väldigt fin hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. I denna hadith så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla från min umma kommer att gå in i paradiset förutom de som vägrar. Och då så sa sahaba i förvåning, ja Rasulullah, vem vägrar att gå in i paradiset? Och då så sa profeten alaihi salam, den som lyder mig går in i Jannah och den som trotsar mig är den som har vägrat. Och denna hadith finns i Bukhari. Så vad säger här Rasulullah alaihi salam? Alla från min umma går in i paradiset. Och det här är en bushra. Det här är en glad nyhet till de som följer profeten Muhammed alaihi salam. Alla från hans umma kommer att gå in i Jannah. Alla som vill. Förutom de som vägrar. De som inte vill gå in i Jannah. Och då tänker man, vad är det för idiot som inte vill gå in i Jannah? Eller hur? För om du inte går in i Jannah, vart går du då någonstans? Då går du in i elden, eller hur? Så här säger profeten alaihi salam att alla från min umma kommer att gå in i Jannah förutom de som vägrar. Och då nämnde han sen att de som går in i Jannah är de som lyder mig. Och de som vägrar, är de som har trotsat mig. De som inte vill lyda profeten Muhammed alaihissalam. Det är de som har vägrat. Det är de som själva har sagt nej till att få gå in i paradiset. Så vad är nyckeln till paradiset här? Det är lydnad till profeten Muhammed alaihissalam. Det här är vägen till paradiset. Och vad är det som nekar människan från att gå in i Jannah? Det är olydnad och trots. Att vägra följa profeten Muhammed alaihissalam. Att istället följa sina lustar och begär. Det här får människan att inte gå in i paradiset. Och en annan väldigt fin sak som också bevisar att vägen till Jannah ligger i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet är den fina berättelsen som berättas av Aisha radiallahu anha i en sahih hadith som finns berättad i Musnad Imam Ahmed. Att det fanns en man från sahaba som brukade säga, eller han kom till profeten Muhammad alaihissalam och han sa, ja Rasulullah, när jag kommer hem så kan jag inte sluta tänka på dig, ja Rasulullah. Jag längtar efter att träffa dig. När jag är med mina barn och min fru, jag bara tänker på att få träffa dig igen. Jag kan inte hålla mig tills jag får träffa dig. Och jag tänker på att du ska dö och jag ska dö. Och när du dör så vet jag att du kommer att gå till det högsta paradiset. Och om jag får gå in i Jannah, om jag får gå in i Jannah, så är jag rädd att jag inte kommer att se dig i Jannah, ja Rasulullah. För du kommer att komma högre upp än mig. Subhanallah. Kolla hur han tänker, den här mannen. Vad är det viktigaste i hans liv? Och då så var profeten alaihissalam bara tyst. Han sa ingenting. En fråga. Hur kan en person vara med Allahs sändebud i nästa liv? Och då var han tyst tills det att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen från surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Att den som lyder Allah och sänder budet kommer att vara i sällskapet av Allahs profeter. De som Allah visat sin nåd, hans profeter. As-siddiqin, de sanningsenliga, martyrerna och de fromma, och vilket gott sällskap. Så här i denna aya säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som lyder Allah och sänder budet kommer att vara i sällskapet av dem Allah har visat sin nåd. Sällskapet av profeterna, siddiqin, shuhada och salihin. Så hur kan man vara i det högsta sällskapet i paradiset? Genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Genom att lyda profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och denna hadith lär oss också faran av att synda och trotsa profeten Muhammad alaihi salam. Och värst av allt är de som inte bara syndar, för det gör vi alla, men de som trotsar. Man säger till dem, ja akhi, profeten Muhammad alaihi salam säger i den här autentiska hadithen. Han säger nej, jag tycker. Så här gör vi inte hemma hos mig. Så här gjorde inte min pappa. Så här säger inte min kultur. Så här säger inte min sekt. Och så vidare. Då har man trotsat profeten Muhammad alaihissalam. Och det är väldigt, väldigt farligt. Ja. Sen så berättar författaren hadith från Abu Muslim. Och det sägs att han kallades för Abu Iyas Salama ibn Amr ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. Att en man åt i profeten Muhammeds närvaro alayhi salatu wassalam. Och den här mannen åt med vänster handen. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, kul bi yaminik. Ät med din höger hand. Och då så sa mannen, la astati'. Jag kan inte äta med höger handen. Och då så sa profeten alayhissalam, lestata'ta. Och du kommer hellre aldrig att kunna äta med höger handen. Han hindrades bara av högmod, sa mannen som berättade hadithen. Han hindrades bara av högmod. Och efter denna händelse kunde han inte lyfta på sin höger hand. Och denna hadith finns berättad i Muslim. Så vad händer här? En man äter inför profeten alaihissalam med vänster handen. Och det är inte tillåtet att äta med vänsterhanden om man inte har en giltig ursäkt. Som att man inte kan äta med högerhanden. Och det som ulema här nämner är att bara äta med vänsterhanden. Att äta med båda händerna samtidigt, om det är någonting stort till exempel, är okej. Du håller i en köttbit med båda händerna, det är okej. Men att bara äta med vänsterhanden är inte tillåtet. Vissa ulema säger att det är makruh, det är förhatligt. Och andra ulema säger att det är haram. Och det är den åsikten som verkar vara starkast. Och ett av de bevisen på att det är haram är just den här hadithen. För att den här mannen skulle inte få ett sånt här hårt straff för att lämna någonting som är rekommenderat. Utan det betyder att han lämnade någonting som var haram. Eller han trotsade i någonting han var tvungen att lämna. Taib. Och också hadithen där profeten Muhammad alaihissalam sa: ät inte med vänster och drick inte med vänster. För sannoliken så äter och dricker shaitan med vänster. Och vi muslimer får inte efterlikna shaitan. Så dessa hadither bevisar att det inte är tillåtet att äta med vänster. Att det är haram. Så vad hände? Den här mannen åt med vänster och profeten alaihissalam förbjuder honom. Säger: ät inte med vänster. Och då så säger mannen, eller han sa: ät med höger. Och då så sa mannen: jag kan inte. Men han kunde. Men det var bara högmod som hindrade honom från att äta med höger. Och då gjorde profeten alaihissalam dua mot honom. Och sa: du kommer aldrig hellre kunna äta med höger. Ja, ni, må Allah straffa dig. Om du inte vill acceptera det jag säger, må Allah straffa dig. Och subhanallah, efter den här dagen kunde han inte ens lyfta sin höger hand. Det är också ett bevis på att profeten Muhammad alaihissalam var en sann profet. Vars dua blev besvarad. Och det bevisar faran av att trotsa honom. Att inte följa hans sunna alaihissalam. Och speciellt som vi sa, om det är trots baserat på högmod. Ja. Sen så nämner författaren två stycken hadifer som är relaterade till bönen. Till att rätta ut sina rader i bönen. Och vi kan nämna båda dessa hadither samtidigt. Den första hadithen är hadithen från Abdullah ibn Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ni måste rätta ut era rader. Eller så kommer Allah att få era ansikten att skiljas åt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan riwaya i Muslim så sa, eller så brukade, de berättar att profeten alaihissalam brukade rätta ut de bedjandes rader i bönen. Så som en person rättar ut sin pil. När en person gör en pil till en pilbåge, så ser han till att den är väldigt jämn. När man då, vad heter, täljer dessa pilar, att de ska vara helt raka så att de flyger rakt. Så han rättade ut raderna så som en person rättar ut sin pil. Tills han såg att vi hade förstått. Innan han lärde oss detta, tills han insåg att vi hade förstått att raden måste vara helt rak i bönen. Och en dag så gick han ut för att leda oss i bönen. Och innan han skulle göra takbir, alltså säga Allahu Akbar, så såg han en man som stod lite längre fram. Hans bröst stack ut från raden. Och då så sa han: ibad Allah, Allahs tjänare, rätta ut era rader. Eller så kommer Allah att orsaka splittring mellan era ansikten. Ja. Så ni ser att dessa hadither är nästan likadana. Men vad var det då som hände? Jo, profeten Muhammad alaihissalam hade den här vanan att alltid se till att de som bad bakom honom stod rakt. Och han brukade också, sahaba brukade stå häl mot häl, al-ka'b bil-ka'b wal-mankib bil-mankib och axel mot axel. För står man häl mot häl, då står man rakt. Och ett fel som många gör i moskén idag är att de står tå mot tå. Man har ett streck i moskén och tårna är längst fram på det här strecket. Eller hur? Men gör man så, då står man inte helt rakt. För om en person har storlek, inte vet jag, 47 och en person har storlek 30, så kommer de inte stå rakt, eller hur? Men står du häl mot häl, då kommer du stå rakt. Så att det som är mer korrekt, om man nu har en linje i moskén, att man ställer hälen vid, ja, ni början på den här linjen istället och inte tårna. Det är det som är mer korrekt. Så man står häl mot häl och axel mot axel. Helt rakt. Och det här var också någonting som Al-Khulafa Rashidin brukade implementera. De gick innan bönen och kollade på kanten att raden var helt rakt. Helt spikrak. Som en person som gör en pil. Att den ska vara helt rak. Ingen ska stå längre fram än den andra. Och sen så sa profeten alaihissalam, när han brukade då uppmana folk till detta: rätta ut raderna, eller så kommer Allah att orsaka att era ansikten inte kommer överens. Och vad menas med detta? Det här har förklarats i en annan hadith i Abi Dawud, att era hjärtan inte kommer överens. Eller ansikten betyder här, ni kommer att bli oense. Ni kommer inte komma överens och ni kommer splittras. Och det kommer leda till osämja bland er. Så vad menas då om man står snett, en står längre fram, en står längre bak, en står en bit bort och lämnar tomrummet? Shaitan kommer emellan och det leder till att vi, ja, ni får hat jämt emot varandra. Och vi får splittring och inte, vi kommer inte överens. Och den här hadithen är en väldigt viktig bevis på en princip. Och det är att det yttre påverkar det inre. Det yttre beteendet påverkar det inre. Och det här är något som vissa nekar. När man säger åt dem, gör inte så här, det här är synd. Då så säger de, det viktiga är vad som finns i hjärtat. Men det yttre är också viktigt. Det yttre påverkar det inre. Här är en sån liten sak som att stå någon centimeter framför sin broder i bönen, får oss att kanske ogilla varandra. Det är ett jättestarkt bevis på den här punkten. Det yttre påverkar det inre. När man syndar och gör dåliga gärningar med kroppen, så påverkar det hjärtat negativt. När man efterliknar kuffar i sitt yttre, man ser upp till kuffar och tycker att de är coola, man vill ha deras frisyr, man vill raka skägget och se ut som dem, tjejerna tar av sjalen och vill ha samma frisyr som dem och samma tajta byxor som dem och noppa ögonbrynen som dem och allting som dem, wallahi, det kommer påverka deras inre. Det går inte att du har ett helt rent och gott hjärta som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala med ditt yttre går emot det inre. Det går inte. Det yttre kommer att påverka det inre. Därför ska man vara väldigt mån om det yttre. Och akta sig för de här sakerna. För alla synder påverkar det inre. Ta in en fråga som här Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah tar upp. Vi sa att man ska rätta ut raderna. Man ska stå helt rakt. Om det bara är två personer som ber, en imam, en böneledare och en person står och ber bredvid honom, ska den här personen då stå lite längre bak och imamen lite längre fram? Aisha. Någon annan? Nej, sa ni. Det stämmer. Varför? För de är då raden. De är raden. De två själva utgör en rad och de ska stå bredvid varandra. Och det finner ofta det här att du ska leda någon i bönen, så går han bak lite grann. Det här är fel, det har ingen grund i sunna, det finns inga bevis på detta. Utan ni ska stå jämnt. Om det däremot kommer en tredje person, halas, då går imamen fram och de andra två går bak. Hej. Ja. Jag kan ta två hadithier till. Det berättas också här från Abu Musa radiyallahu anhu. Han sa att ett hus brann upp i Medina på natten. Och när profeten Muhammad al-Islam informerades om denna händelse, så sa han att denna eld är eran fiende. Om ni sover så måste ni släcka elden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad hände? En familj i Medina sov med ljuset tänt. Och huset brann upp. Och då så sa profeten alaihissalam och lärde oss vad som är korrekt. Att denna eld är farlig och den är våran fiende. Så om ni sover så ska ni släcka elden. Ni ska släcka elden. Och det här är också någonting som faller in under Saddul Bara'i. Att man stänger dörren till det som kan leda till ont. Att ha ett ljus tänt är i sig själv ingen synd. Och det är inte någonting haram. Men det kan leda till någonting farligt. Och som muslim försöker man undvika det som kan leda till någonting dåligt också. Man tar försiktighetsåtgärder, kan man säga. Och det nämndes också i vissa hadither att mer specifikt att det kan vara en råtta eller mus som välter ljuset och orsakar branden. Du kanske har ett ljus som står stabilt. Det kommer inte ramla. Det blåser inte i huset. Det kommer inte ramla, inshallah. Men någonting som du inte har tänkt på orsakar att ljuset ramlar. Och då börjar allting att brinna. Så här finner vi också gärna dygden av att hålla fast vid sunna. Att när vi följer profeten Muhammeds råd, alaihissalam, så är det någonting som gynnar oss i våra världsliga angelägenheter. Han, profeten Muhammed, alaihissalam, vägleder oss till det bästa. Det som gynnar oss och varnar oss för det som skadar oss. Vi tar också nästa hadith, som också berättas från Abu Musa radiyallahu anhu. Och det är en väldigt fin liknelse som jag vill att ni ska reflektera över. Här så säger profeten Muhammed alaihissalam liknelsen av det som Allah har sänt mig med, den vägledning och den kunskapen Allah har sänt mig med, är som liknelsen av ett rikt regn. Det här regnet föll på en viss mark. En mark som var god, som tog emot regnet och dess växter och grönska kom upp. Och regnet nådde också en mark som var god. Den nådde också en mark som var hård, som behöll vattnet. Och Allah lät folket gynnas av det här vattnet. De tog vattnet, drack det och vattnade sina växter med det här vattnet. Och den nådde också en del eller en mark som var qi'an, som var livlös, torr och livlös, som inte behöll vattnet. Och ingenting hällde och ingenting växte hellre på denna mark. Det här är liknelsen av den som får förståelse i religionen. Och den personen som gynnas av det som Allah har sänt mig med. Den som lär sig och lär ut. Och liknelsen av den som inte bryr sig och inte accepterar den vägledning som jag sändes med. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här nämnde profeten Muhammed alaihissalam en väldigt fin liknelse. Han liknar den kunskapen som Allah gav till honom, alltså Koranen och Sunna, med regnet. Och som Ibn al-Qayyim säger i förklaring på denna hadith, precis så som Allah ger liv till jorden med regn, ger han också liv till hjärtat med uppenbarelsen. Eller hur? Allah ger liv till hjärtat med uppenbarelsen. Och människans behov av regn nämner han också. Yani behovet av den islamiska kunskapen är större än behovet av regn. Som man också förstår av denna liknelse. Och man förstår också att den människa som inte vattnas med kunskapen av Koran och Sunnan kommer att skadas så som marken skadas när det inte regnar på den. Den blir lika dålig och förstörd och livlös. Så subhanallah, kolla här hur Allah azza wa jalla ger liv till våra hjärtan med denna uppenbarelse. Och man förstår också här att ju mer korrekt, ju mer rik kunskap man får, ju mer liv kommer man att få i sitt hjärta. Subhanallah. Och profeten alaihissalam nämnde här att hur folk förhåller sig till denna uppenbarelse. Hur folket förhåller sig till att ta emot Koranen och Sunna. Och han delade in folk i tre kategorier. De första två var bra. De gynnades i detta liv och i nästa liv. Den ena mer än den andra. Och den sista kategorin var de som inte drog någon nytta av denna uppenbarelse. Och Al-Qurtubi nämner kortfattat här, ska vi ta vad han säger, i förklaringen på denna hadith. Han säger här att i denna hadith så lägger profeten alaihissalam fram en liknelse på den religion som han har kommit med. Och han liknar folket som hör om denna religion med olika sorters jord. فَمِنْهُمْ الْعَالِمْ الْعَامِلْ الْمُعَلِّمْ Den första av folk som tar emot kunskapen är al-alim, den som är kunnig. Al-amil, den som praktiserar kunskapen. Och al-muallim, och han lär ut den. Det här är den bästa och den högsta av dem alla. Den som lär sig, tar åt sig kunskapen, sätter den i praktiken och lär ut den till andra. Han är som den goda jorden som tog emot kunskapen och växterna kom ut från jorden. Han tog nytta av jorden och växterna kommer ut, andra tar också nytta av jorden. Eller hur? Så här, personen lär sig kunskap och han lär ut kunskapen. Han gynnar sig själv och han gynnar andra. Som den här jorden. Jorden gynnas och folk gynnas av hans kunskap. Och den andra kategorin är en person som samlar på sig mycket kunskap. Men han kanske inte praktiserar så mycket sunna. Och han får inte heller så mycket förståelse i den kunskap han har samlat på sig. Men han för denna kunskap vidare till andra. Han är som den här jorden där vattnet föll på och sedan låg kvar. Och folket kom och tog nytta av det här vattnet. Den första jorden, det var den bördiga jorden. Regnet föll och växterna kom. Grönskan kom. Den andra jorden var där regnet föll, men vattnet låg kvar på ytan. Det kom inte speciellt mycket växter. Men folk tog nytta av vattnet, eller hur? När det regnar och vattnet ligger och samlas på en plats så kan folk gå och fylla sina hinkar. De kan dricka från vattnet, de kan tvätta sig och de kan också ge dryck till sina djur och de kan vattna sin grönska. Så andra tar nytta av denna kunskap. Så det här är liknelsen av den som lär sig. Han försöker verkligen lära sig islamisk kunskap. Han kanske inte praktiserar lika mycket. Men han sprider och för vidare denna kunskap. Och han kanske inte har så mycket förståelse av denna kunskap. Så som profeten Muhammad sa alaihissalam, som Al-Qurtubi här nämner. Må Allah ge ljus i ansiktet till den personen som hör någonting jag har sagt. Och sedan memorerar det och för vidare till någon annan. För det kan hända att en person som bär på kunskap inte är en faqih. Inte är en person med förståelse i religionen. Men han för kunskapen vidare till någon som har bättre förståelse än honom. Och här finner vi att ulema är olika i sin förståelse. Jag kanske berättar en hadith för dig. Du kan förstå två lärdomar från denna hadith. Men jag berättar denna hadith för en lärd person. Han kan dra ut 100 lärdomar från denna hadith. Är ni lika? Ni är inte lika, eller hur? Så en person kan ibland bära på en hadith, men han förstår sig inte på vad hadithen betyder. Och kanske det bästa exemplet är folk idag som kan Koranen. Utan till. De kan Juz Amma, eller de kan hela Koranen, eller halva Koranen, men de vet inte vad den betyder. Men han kan recitera en vers för en lärd person som kan förklara vad den betyder, lärdomarna, bestämmelserna, orsaken till varför den uppenbarades och så vidare från den här versen. Så han är som jorden där vattnet stannade. Och han finns det också gott i. Och sen har vi den tredje kategorin. Den som hör kunskapen och inte vill lära sig kunskapen och inte vill praktisera kunskapen och inte heller vill föra den vidare till någon annan. Han är som den döda, torra, värdelösa jorden där vattnet bara rinner rakt igenom och ingenting växer upp. Ni vet vissa, ibland det kan vara saltjord eller det kan vara mycket sprickor. Och det regnar och vattnet rinner bara rakt ner och det växer ingenting. Och så är vissa kuffar. Att du berättar om islam och sanningen och bevis, det är bara in genom ena örat och ut genom andra. Och den här hadithen bevisar också att vi människor är olika. Allah azza wa jalla skapade oss från lera, eller hur? Jordens olika lera, blandade. Och så är det också att viss lera är bördig. Viss jord är väldigt bördig. Du bara slänger ner ett äppelskrutt och efter ett år har du växt någonting där, eller hur? Och viss jord, du planterar, du häller vatten och näring och det växer ingenting. Folk är likadana. Vissa människor är väldigt mottagliga. Väldigt mjuka. Ödmjuka. Och vissa människor är hårda, de är järn, de är sten. De är som döda, livlösa. De tar inte åt sig någonting. Tusen bevis, de bryr sig inte. Och så behandlar folk på det här sättet. Så man måste också förstå att folk är olika när det kommer till da'wa. Så mashallah, en väldigt, väldigt fin liknelse om hur folk förhåller sig till den islamiska kunskapen. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.